och välkomna till Tolkning pågår. Idag är det jag, Klara Nystrand, universitetspräst i Malmö, som sitter här och poddar tillsammans med...
Katarina Liljeberg heter jag och jag är också präst i Malmö.
Ja, och vi ska läsa en text ur Markusevangeliet.
Jag läser ur Markusevangeliet 12 kapitel. Jesus satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk la ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och la ner 2 kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa: sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på.
Mm. När du läser den här texten, vem identifierar du dig med?
Jag identifierar mig med folket som lägger ner pengar i den. Kanske inte de rikaste, men jag har det hyfsat bra.
Mm. De som ändå ger av sitt överflöd på något sätt.
Ja.
Men betyder det då också? För jag håller med dig. Så är det för mig också. Jag känner det liksom inte så att jag känner mig som änkan.
Nej.
Och just därför så har jag alltid läst den här texten som någon slags kritik. Gör du också det? Känner du också det när du läser den?
Kritik mot de rika?
Ja, och mig själv känner jag. Liksom.
Mm. Jag tänker att det är en kritik mot hur stora skillnaderna kan vara. Framförallt på den tiden när texten är skriven, men också idag. Mm. Och så tänker jag att först tänker man att vad bra att de rika ger mycket. Det är ju jättebra. Tills man inser att den fattiga änkan, hon lägger ner nästan allt hon äger.
Ja.
Så hon ger ju mycket mer. Då blir ju inte de andras bidrag så fantastiskt längre.
Nej. Nej, precis. Det är väl, kanske det som jag har upplevt som någon kritik på något sätt. Att det är liksom... Jag har nog läst in att de gåvorna inte är lika värdefulla därför att man ger av sitt överflöd.
Just liksom, att det blir inte lika mycket värt.
Förrän man ger tills det gör ont. Liksom. Så. Men jag tror inte att det är rätt sätt att läsa texten. Det är bara det är så den alltid liksom, det är liksom som en sträng i mig som alltid slås an när den här texten kommer upp. Att liksom, aj, på något sätt. Jag ger bara mitt överflöd. Det här är inte det som Jesus lyfter upp. Liksom. Men jag tror inte alls att det är det han... Eller det kanske är det han försöker säga också. Men jag tänker att det är mer att han vill lyfta änkan än att han vill dissa de andra egentligen. Liksom.
Mm. Ja, men det gör han ju för att han alltid gör så att han lyfter den svaga.
Ja.
Det är ju återkommande att han... Jag tänker på den här kvinnan som köper dyrbar balsam och smör in hans fötter, att de rika tycker att fariserna tycker att det är slöseri med pengar.
Mm.
Men då säger ju han, låt henne vara.
Mm.
Det är inte intressant för honom hur mycket hon har betalat. Nej. Utan hon gör det hon tycker är rätt för stunden.
Ja, att man får lov att ge på olika sätt. Liksom. Mm. Men så pratade vi om, precis innan vi satte igång mikrofonen här också, att den här texten står ju också i ett sammanhang. Vilket gör den ganska intressant. För att man läser den så här, och så i alla fall reagerar jag på det sättet. Att Jesus liksom lyfter upp änkan och hennes sätt att ge och så. Men texten står också i ett sammanhang med mycket... kritik av templet och den religiösa överheten och sådär. Och då kan man ju också läsa texten mer som en kritik av det system som tvingar änkan att lämna bort sina sista pengar, alltså sina det står liksom allt hon hade att leva på.
Mm.
Så det är ju svårt att veta vilket tonfall Jesus använder när han säger detta. Liksom, om han säger det som en liksom upplyftande av hennes fantastiska gåva. Eller som en kritik mot det system som tvingar henne att ge det sista hon har att leva på. Liksom.
Kan det vara både och? Eller måste det vara antingen eller? Eller det är upp till oss som tolkar texten.
Ja.
Det är ju inte första gången han kritiserar överheten och fariserna, de skriftlärda och de som också gör saker för att det ska se bra ut. Så det är väl inte alls osannolikt att han gör det. Men samtidigt så lyfter han ju också kvinnan som ett gott exempel på hur man kan göra.
Ja. Ja, och han lyfter henne kanske inte bara som ett exempel utan också bara liksom synliggör någon som man inte skulle ha sett annars.
Man kan ju undra hur den här änkan såg ut, som hon är fattig. Alltså, jag tänker mig att hon ser ganska oansenlig ut.
Ja.
Kanske har en sjal över huvudet och mörka kläder och svarta kläder.
Ja.
Och hålla sig i bakgrunden.
Eller hur? Jag tänker också det. Att hon är sådär, hon försöker glida in där i templet lite så här. Utan att få någon uppmärksamhet. Och sen så bara lyfter Jesus henne liksom. För hon kanske inte vill att få uppmärksamhet kring hennes ganska ringa gåva liksom.
Nej.
Men han lyfter ändå fram henne liksom.
Jag sitter och funderar på den här tempelkistan. Varför ska man lägga pengar i den? Är det ett offer? Det vet jag kanske inte svaret.
Nej, det vet inte jag.
Hur mycket förväntades det att man skulle lägga i den här kistan? Var det frivilligt? Var man tvungen?
Ja.
Eller var man en dålig jude om man inte gjorde det?
Ja, precis.
Nu pappar jag på.
Nej, men det är väl jätteintressant. För att det hade man ju säkert kunnat kolla upp. För nu, så som jag har pratat nu så tolkar jag ju det som att det finns en viss press att lägga pengar i tempelkistan. Men det kanske det inte gjorde. Liksom. Hon kanske verkligen bara gav av liksom, fri vilja. Liksom.
Var det någonting man gjorde regelbundet eller väldigt sällan? Ja, det är lite intressant.
Ja. Men jag tänker också, för att det är intressant, om det nu... Vi bara antar att det är så att det finns en viss press att man ska lägga pengar i den här kistan. Då får det också, och Jesus kritiserar detta, om vi liksom följer den tolkningen. Då kan man också tänka, vad finns det idag där liksom vi som kyrka sätter press på människor att ni borde, eller vi borde, eller så här.
Alltså det finns ju... alltid den här faran att man skuldbelägger människor. Eller får människor att känna dåligt samvete om de kommer in på en gudstjänst. Och vi, som vi alltid gör, tar upp en kollekt till de människor som behöver pengar.
Mm.
Jag önskar ju att människor inte ska känna dåligt samvete om de bara lägger lite grann. Eller inte alls. Men att det kanske ändå kan bli en tankeställare om att men jag kanske kan avvara någonting för att det finns de som inte har det så bra som jag.
Mm.
Men det tillhör ju också vår tradition att ge kollekt.
Ja. Yeah.
Att vi ska dela med oss. Att det diakonala, det ingår ju i att vara kyrka och att vara kristen.
Ja. Yeah. Och så var det säkert med tempelkistan också kanske. Eller, liksom,
ja.
Eller om det bara gick till de som jobbade för templet, det vet jag inte. Men... men det kan ju ändå finnas, liksom, även om någonting är i grunden en god idé, så kan det också finnas det här liksom anledningen att se kritiskt på den egna traditionen eller det egna systemet. Och det tycker jag är spännande också med den här texten, liksom, att kanske är det så att änkan inte mår så bra av det systemet som finns. Liksom, men hon syns ju inte heller. Liksom.
Mm.
Och då kan man tänka att det Jesus gör här är att lyfta fram att det finns de som inte mår bra av detta som vi gör.
Mm.
Det här som vi gör och som vi tar för givet och som är vår vardag här finns några osynliga människor i vår närhet som faktiskt upplever detta som ett förtryck eller som lider av, av det här.
Men så länge ingen säger någonting så kommer det bara fortgå.
Ja.
Så att han gör ju någonting här som säkert ingen har gjort innan. Och ibland kan jag tycka när man läser texter om vad Jesus gjorde så kanske inte jag riktigt förstår hur provocerande det var på den tiden.
Nej.
Jag tänker, men det var väl inte så farligt, men det var ju väldigt provocerande mycket det han gjorde.
Ja.
Det bröt verkligen mot konventionerna.
Ja, och jag gillar också det här. Liksom, han är ett exempel på någonting, att man kan vara lojal med sin egen tradition men ändå behöva kritisera den. Och det, ja. Nu har jag stått på så här, som universitetspräst har jag stått på så här mässor de senaste veckorna, känns det som. Det är det nog inte, dagarna. Men och liksom så här, introduceras för nya studenter. Här finns vi är universitetskyrkan, vi finns här för er. Och så får man ibland samtal, ibland går människor förbi och ibland så säger någon bara jag tror inte på det här med organiserad religion, och så går de. Mm. Och så hinner man inte svara på det. Men där kan jag känna så här, nej, jag kanske inte heller tror på organiserad religion. Eller jag har också kritik mot organiserad religion. Jag har också kritik mot kyrkan.
Mm.
Men jag är mera för att jag tror att den gör någonting gott också. Alltså att man kan ha, jag kan hålla de två tankarna i huvudet samtidigt, att det är någonting bra och det behöver förändras hela tiden.
Ja.
Liksom.
Och, men det måste inte vara antingen eller, och om man inte är med så är det mycket svårare att påverka.
Ja.
För att jag kan känna att det finns absolut mycket som jag skulle vilja förändra eller göra bättre i organisationen, men jag känner ändå en otroligt stor kärlek till min kyrka som är min traditionella hem. Visst, det är liksom alltid Svenska kyrkan som har varit mitt andliga hem, och
ja.
Det går att förändra, men det är, det, man måste inte älska allting.
Nej. Nej, precis. Och så tror jag det gäller så många saker liksom, om man ska vara engagerad i någonting liksom. Det gäller väl partier eller föreningar eller vad som helst liksom, att man kommer aldrig gilla allt liksom.
Nej. Men jag tror det är ganska sunt också att kritisera.
Ja.
Eller att kunna se det som inte är bra för att kunna göra det bättre. Och jag tänker att det är samma sak med tron på Gud, att tvivlet också tillhör tron, att vi får lov att tvivla. Det är sunt, det är bra.
Ja.
För att det innebär att vi ständigt är i en process, och tron är inte statisk.
Nej.
Våra liv är inte statiska. Det ser väldigt olika ut. Det får vara en
förändringsprocess. Ja. Sant. Men vi var lite inne på en annan sak här innan vi slog igång mikrofonen också. Jag får för mig ibland att det har blivit mer komplicerat att ge och att förhålla sig till olikheter i liksom ekonomin. Det är inne på, ute på djupt vatten till sig. Men det är liksom, alltså, med tanke på hur man liksom är medveten idag om hela liksom jordklotets tillstånd och hela liksom den globala ekonomin, och så ska man försöka förhålla sig till det, och så tillhör vi de rikaste procenten i världen, och utifrån det så kommer ju aldrig en gåva att vara liksom så här tillräcklig. Nej. I liksom de globala behovens perspektiv.
Mm. När du säger ge, så menar du ge till fattigare länder eller
ja, jag vet, jag ger på olika sätt. Men liksom mitt, om man tänker mitt ekonomiska bidrag, vad jag tjänar och vad jag ger bort till liksom behövande eller hjälporganisationer eller hur man nu gör detta. Men också det är också en fråga, hur ger man på ett bra sätt? Men också liksom hur mycket. Och det är som att jag kan liksom längta tillbaka till en sån här tonårstid när jag kunde läsa, när jag var liksom rätt så ny i kyrkan, kunde läsa en sån här text liksom, och så dra slutsatsen, ja men det är bra att ge, ja men gött, då gör jag det, och sen så känner jag mig nöjd med mig själv och allting är bra. Jag tror aldrig jag kan komma till det igen liksom, att jag känner mig nöjd med vad jag har gjort, för det är liksom som att det aldrig är tillräckligt.
Nej, men det är det ju inte. Alltså, det känns ju alldeles som att man gör tillräckligt, för att det är ett stort slukhål. Det finns ju så otroligt stora behov i världen. Och då kommer ju den här liksom flosken upp då, att ingen kan göra allt men alla kan göra något. Att
Ja.
Ingen orkar göra allt och kan göra allt. Inte ens liksom världens mångmiljardärer skulle ju kunna hjälpa alla. Nej. Eller? Om man gav allt liksom.
Nej, de kan hjälpa många.
Men vi kan hjälpa många och vi kan ju göra mycket.
Ja.
Jag kan göra mycket mer än vad jag gör. Och samtidigt så kommer ju egot in också, att jag vill ju också själv ha det bra liksom.
Ja.
Jag är inte bättre än så.
Nej.
Jag har mina egna barn att tänka på.
Men då tänker jag så här, frågan är om man kan läsa den här texten som både och liksom. Både en utmaning till att ge, men också liksom en någon slags bekräftelse av att ja, men det är gott att ge två kopparslantar också. Eller liksom, förstår du vad jag menar? Mm. Att det, ibland är det kanske, ja. Men så tänker jag, för det här är också en sån text, nu återkommer jag till det hela tiden, att det är lätt att läsa den som ett krav. Och då tänker jag så här, det som brukar hjälpa är att leta efter vad gör Gud i texten. Vad gör Jesus i texten. Och då tänker jag, visst han kommenterar lite vad de att de bara ger av sitt överflöd. Men det är också väldigt mycket det här att han lyfter fram den som är osynlig. Lyfter fram hur hon kämpar kanske. Och att han också lyfter fram liksom de saker som förtrycker de fattiga på något sätt. Jag vet inte om det kan vara till hjälp om man försöker.
Sen är det en annan tid också. Alltså den kritiken som Jesus riktar här är ju till människor som levde då. Så det är klart att vi alltid måste tolka in Bibeln i vår tid. Mm. Och att det också är en kritik till oss idag, men jag tänker att om man ska se på var Gud finns i den här texten, så generellt så ger ju inte Gud, ska ju inte, Gud ställer ju inte krav på oss, det är ju inte det som Gud gör.
Primärt.
Gud vill inte tinga oss.
Nej, jag tror inte det är det.
Så att om vi ska välja mellan att läsa texten som en kravfylld text eller som en text som tar ställning för någon som är svag, så är det ju faktiskt rimligare att det handlar om en människa som blir upplyft av Jesus.
Ja. Du lutar åt det hållet i alla fall.
Ja. Nej, men när jag tänker liksom rent logiskt hur Gud är och hur Jesus är, så är inte Jesus någon som vill tinga människor.
Nej.
Sen är han ju väldigt skarp i sin kritik mot
systemet.
Ja.
Och hycklande personer också, för det finns också i stycket innan där liksom de här tempelmänniskorna som går omkring med sina långa mantlar och så det är lite rader där också som man kan förstå att det har att kritiken, hans kritik har lite med det att göra också, vem som försöker se bra ut och vem som faktiskt gör någonting bra.
Nej, men han ogillar ju verkligen när man gör saker för syns skull.
Ja.
När man ber för syns skull och när man skänker för syns skull och så, att det blir oerhört ytligt, och där tycker jag man kan se en väldigt tydlig parallell till dagens samhälle, att vi gör väldigt mycket för att det ska se bra ut på sociala medier och tv, och det är klart att det känns ganska gött om någon vet hur mycket jag har skänkt, alltså att det, då känner jag mig väldigt, som en väldigt god människa, men det är ju helt ointressant egentligen.
Ja, för det kan ju också vara en befriande liksom, tanke utifrån det här då, liksom, att sitt eget sätt att mäta sin framgång på liksom, det här, att man försöker se bra ut, liksom, att man försöker se ut som att man är så god, att det är liksom inte hur Gud mäter framgång liksom. Att Gud ser ändå på något sätt till det som finns i hjärtat, och det är ändå, får vi hoppas att det är bra.
Ja, det är ju det som vi försöker säga hela tiden i våra predikningar och i vårt budskap, att du är inte vad du gör, du är inte hur du ser ut, utan du är älskad för den du är.
Ja.
Och ändå kan det ju vara oerhört svårt att tro på det själv,
ja.
I alla fall för mig. Ja, men det ska inte spela någon roll.
En sista tanke. Rubriken för den här söndagen är så här, trons kraft. Vad har det med någonting att göra? i den här texten? Eller ska man tolka det som att det är...
Ibland så hänger ju inte riktigt rubriken ihop med texterna.
Nej. Så är det. Och jag brukar strunta i rubrikerna faktiskt, men nu bara blev det så här, det stack ut lite liksom, att jag inte riktigt förstår hur det är tänkt. Eller liksom, eller kanske mer att jag tänker att tanken är någonstans att den här änkan, hon är så troende så att hon får kraften att ge allt. Då tycker jag nästan att det är lite provocerande.
Ja, alltså jag kan bara se det så också, att det är änkans tro det handlar om, att det är därför hon ger. Men varför är det provocerande för dig?
Ja, men det, kopplingen liksom att... Eller, ja, det var en bra fråga. Ja, men lite sådär...
Måste vi ge om vi ska
den vara... Den som tror ordentligt kan ge bort allt de äger.
Ja, ja, då blir det ju
någon slags framgångsteologi. Om du inte ger bort allt du äger så kanske du inte tror ordentligt. Eller någonting.
Mm.
Och samtidigt så, men behöver inte ha några pengar, men det är för det är många som tolkar den här texten också, att man ger sitt liv, man ger sig själv till Gud i ett någon slags sant lärjungaskap. Och då kan ju det handla om att tro hänger ihop med att också kunna liksom ge sig hän.
Mm.
Så det kan jag möjligen köpa.
Mm.
Men jag gillar inte det här att trons... Jag vet inte, trons kraft överhuvudtaget. Att om du tror så kommer någonting
det hända. Kåras, liksom.
Ja.
Jag hörde en intervju med Jonas Gardell på tv häromdagen när han berättade om sin nya bok.
Mm.
Och det handlar mycket om hans mamma och hans familj och så. Och han sa Jonas Gardell, eller familjen Gardell är bra på många sätt, men vi tror inte på svaghet. Och det har att göra med att de är ju djupt kristna och stark tro hör inte ihop med svaghet. Och detta är ju han ju fullt medveten om. Och det, jag har inte riktigt hört det på det sättet innan.
Nej.
Men det är ju så att framgången hör ihop med tro. Det blir ett mått. Vilket är väldigt långt ifrån min Guds tro. Men,
ja, väldigt bakvänd tolkning. Liksom,
ja. Jag vet inte riktigt varför jag kommer att tänka på det, men jag tänker på det här med, ja, men det vi kom in på, att krävs det att jag ska ge allt jag har för att vara en riktigt god kristen?
Ja.
Jag tycker inte det.
Nej.
Men det kräver ju ändå att jag ger av mig själv och mitt engagemang och min vilja att söka Gud. Men jag tänker att rent materiellt så är väl pengar ganska ointressant.
Ja.
För Gud. Och jag tror också att vi verkligen får lov att vara svaga inför Gud.
Ja, det tror jag också. Och att det händer. Jag tror att Gud använder vår svaghet
ja.
Väldigt mycket.
Mm.
Nu är det inte vi pratar om. Jag märker att jag är liksom, det är någonting i den här texten som är obearbetat hos mig, som jag kommer behöva brottas vidare med.
Ja.
Men det är så långt vi hinner på 25 minuter. Så
ja.
Tack så jättemycket.
Ja.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat, och om du har tyckt om det du har hört så får du hemskt gärna gilla oss på Facebook och dela i dina sociala medier. Lyssna kan du göra på iTunes och Acast, och vi har också en hemsida där kan du hitta alla våra avsnitt som vi har spelat in tidigare och också de som komma skall. Hemsidan hittar du om du bara söker i valfritt sökfält Tolkning pågår, så är det första som kommer upp där. På återhörande.